Thomas Bolme läser Mord i blått av Jan Mårtensson.
Han satt med det stora kartbladet uppslaget på bordet. Riksdagshuset i centrum, till vänster fanns slottet och till höger låg UD. Framför riksdagsbyggnaden såg han den halvmåneformade parterren vid Strömmen. Hette den inte Strömparterren förresten? Ett perfekt läge. En väl avvägd laddning skulle vara stark nog att blåsa ut rutorna på riksdagshuset, liksom på slottet. På UD också. Men utan att skada människor i onödan. Inte något nytt 11 september. Visserligen fanns det en del kontorsutrymmen som vette ut mot detonationsplatsen vars fönster skulle splittras. Men tidpunkten skulle vara vid lunch, när de flesta lokalerna skulle stå tomma. Och framför slottet skulle just inga människor röra sig, bara biltrafik. Visserligen fanns det folk i bilarna, men de passerade snabbt och det höga stenräcket längs vattnet skulle skydda. Likadant med riksdagshuset. Där fanns inte några större folkmängder. En och annan snäddade över den stora öppna planen, men de flesta kom ju på Riksbron från andra sidan. Dessutom kunde trafiken på bron framför huset snabbt stängas av med några improviserade spärrar. Lite spill får man räkna med, tänkte han cyniskt. Men blodspillan var inte huvudändamålet. Inte den här gången. Om många dog skulle det ta bort fokus från budskapet. Deras mål skulle drunkna i aversion och hat. Det fick inte bli någon Breivik-effekt. Och flyktvägen var perfekt. Skåpbilen skulle stanna mitt för riksdagshuset. Han skulle springa ner för trapporna till Strömparterren, sätta sig i den snabba motorbåten som väntade bland norskfiskarnas gröna båtar, utlösa laddningen och försvinna. Dessutom låg parterren på en mycket lägre nivå än bron ovanför, så han skulle inte skadas av detonationen och tryckvågen. Det skulle krävas mycket planering och samordning, tänkte han. Tanken var ju att samma operation skulle äga rum på minuten samtidigt på ett antal platser ute i Europa. Och han måste vara oerhört vaksam. Man fick inte underskatta Säpo. Och utländska underrättelseorganisationer låg i högsta beredskap mot terroristaktioner. Ett onödigt ord förresten. Terrorist. Det gällde ju befrielsekamp. Slå till mot förtryck och orättvisor. Han hade läst någonstans att den enes terrorist var den andres befrielsekämpe. Så rätt. De regeringar som aktivt stödde det sionistiska Israel och mördade oskyldiga i Afghanistan, nykolonialismens entreprenörer som med USAs hjälp skulle lägga under sig Mellanösterns olja, behövde varnas. En varning som skulle följas av fler och kraftfullare tills man nådde resultat. Och han var stolt över att tillhöra kretsen som hade uppdraget att genomföra planerna. Att vara en av de utvalda. Kapitel 1. Edvard Wrannberg visste att han skulle dö. Det ska vi ju alla, tänkte han där han satt. Vetskapen om att döden var oundviklig. Det var en insikt han delade med alla människor och inte en särskilt originell reflektion. Skillnaden mellan honom och de omkring honom var att han visste exakt när det skulle ske. För det var han som bestämde över tid och rum, när och var. Han skulle ta sitt eget liv. Utanför fönstret bredde den stora parken ut sig. Höga, silvergrå ekar stod stadigt under mörkgröna kronor. Som betande elefanttjurar på savannen. Lönnar fanns också med stora, flikiga blad och blodbokar med rödbruna, blanka löv. Och längst bak, ur hans perspektiv, reste sig en tät mur av mörka idegranar. Förekom inte de redan i den nordiska mytologin? Eller mindes han fel?